Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Investpodden.
Välkommen till Investpodden med
Ronja
och Ted.
I dagens avsnitt möter vi Annette Nordvall som är affärsängel och spenderar sin tid i Palo Alto som senior fellow med Vinnova. I dagens avsnitt delar hon med sig av sina erfarenheter och tankar kring skillnader och likheter mellan den svenska och amerikanska startup-scenen. Välkommen Annette.
Tack.
Hela vägen från Kalifornien.
Eller hur?
Ja, jättekul att ha det här.
Vad jobbigt att flaxa hela vägen
ut. Det är härligt att du flög in bara för vår skull.
Ja, eller hur? Ja. Absolut. Vad gör man inte?
Annette, du är ju investerare.
Ja.
På så många olika sätt. Men kan inte du berätta lite för oss, vem är du?
Det blev en djup fråga direkt.
Så här, ja, det är högt i tak.
Ja.
Ja, det är det. Jag vet inte vem jag är. Jag är liksom Annette, sådär.
Du brandad som Annette.
Ja, men alltså jag är lite... Egentligen så kallar jag mig alla... Jag har ju ett smeknamn då, men det kanske jag inte ska säga. För då börjar alla och kalla mig för det, och det kanske jag inte vill. Men det är snällt, det är inget dåligt. Jag kallas, min mamma kallar mig för Nettis. Så jag är nog en sån. Mm. En enkel människa.
Och du är uppvuxen vart då någonstans?
I Vallentuna, norr om Stockholm.
Mm. Okej, vi börjar där då. Mm. Var pluggade du sen någonstans?
Ja, alltså tänker du då efter alla åren som jag har känt mig utanför hela mitt liv. Nej, men alltså, det är lite så här brokigt. Vi bodde ju då i Portugal när jag var liten. Så när jag gick i lekis, vi är uppvuxen i Ormsta i Vallentuna, som då var ett nybyggnadsområde. Och där bodde alla tills de dog i princip, tror jag. Jag tror alla grannar bor kvar där fortfarande.
Eller dog man för att man bodde där?
Ja. Nej, inte.
Oj,
inte så. Nej, det var, nej. Nej, men så där vi flyttade iväg då, så var vårt hus tomt. Och så flyttade vi tillbaka till det huset 2 år senare. Det hände ju väldigt mycket i ett barns liv när man är 6, 7, 8 år gammal. Mm. Så när vi kom tillbaka så kände jag mig liksom inte riktigt hemma. Och efter några år så skilde sig mina föräldrar också. Så att jag gick i Ormstadsskolan, och så gick jag i Ormstadsskolan. Det var ju liksom grundskolan. Mm. Och det enda jag önskade var liksom att komma därifrån egentligen. Så här är första året, eller andra året, som du kunde söka gymnasie utanför din hemgymnasie.
Just det, man var ju liksom fångad.
Ja, du var ju fångad. Så jag skulle ju gått då, i mitt fall så skulle jag gått på OVA. Och det var väl den enda skolan i hela världen som jag tänkte så här, kommer jag dit och kommer jag nog dö en skvätt. Så då fick jag ju söka vidare, och det var jättekul. Så då sökte jag in till Östra Real och tänkte att där är det ingen som känner mig, och där kan man göra lite vad man vill. Nu hamnar jag ju liksom i en klass med bara förortsungar i princip liksom. För jag sökte ju då till distribution och kontor, för jag skulle inte läsa matte. Det var liksom hela grejen då, för det tänkte jag, det kan jag inte. Och sen hela mitt liv så
du och jag det gemensamt.
Ja, jag tror att det är många som har det gemensamt med mig.
Investera världen men hata matte.
Eller hur? Ja, men sen har jag jobbat med då, alltså, att räkna fram saker i hela mitt liv, men inte matematik i min värld. Utan det här har ju varit liksom debet och kredit. Jag har varit CFO, tror jag, i alla bolag i början, mer eller mindre.
Det är ju sånt jag kallar funktionell matte.
Ja,
det är ju som man använder. Det.
Men jag visste ju liksom inte, när jag sökte då till distribution och kontor, så visste jag inte det. Jag är väldigt duktig på språk, för jag har ett musiköra. Men jag är ju lite kass på allt andra då egentligen. Då. Så, men jag tänkte så här, orkar inte läsa naturvetenskaplig för att läsa språken. Jag kunde ju redan portugisiska, jag kunde ju redan engelska.
Ja, precis. Vad pratar du för språk?
Engelska, portugisiska och svenska.
Ja, portugisiska är ju balt.
Och det är rätt ballt. Det kommer inte ihåg så mycket nu när vi sitter så här, men när jag åker ner och hälsar på pappa då, eller när jag besöker min pappa. Mm. Vi är ju, pappa är från Rö, så att han är ju roslagspigg. Men flyttade ner det då tillbaka rätt fort efter att vi hade flyttat tillbaka, eller när mina föräldrar hade skilt sig. Han var på lite Saudi och lite såna här olika grejer. Mm. Man är lite så här nomad efter man har flyttat ut en gång, så är det inga problem.
Mm.
Så då gick jag liksom på Östra Real då, på den här distribution och kontor heter den då. Jag vet inte, nu tror jag den heter entreprenörslinjen.
Vad ville du bli då när du blev stor? Vill du jobba på kontor eller?
Nej, jag tänkte nog att jag var väldigt bra på väldigt mycket saker, men jag visste inte riktigt vad. Sådär. Och så ville jag då, alltså att göra saker har aldrig varit problem. Att liksom få saker ur händer, eller att göra, jag sålde ju liksom majblommor och såna här scoutkakor och allt vad. En kaka hade vi kanske inte på vår tid, då har jag väl blivit lite påverkad av USA då, men och då liksom sålde man ju tidningar och alla möjliga grejer, för scouterna skulle ju iväg på läger och vi skulle ju göra massa med grejer. Så då gjorde jag lite så här paketlösningar och där, så att de inte kunde inte köpa någonting annat om de inte gjorde det som jag hade sålt liksom. Och sen var jag alltid klar först med alla andra grejerna. Jag var säkert 35 när det var någon som sa till mig så här, fan du är ju skitbra på att sälja. Och jag bara, va? För då? Ja, men du kan ju sälja liksom snö till eskimoer. Och jag bara, men gud, nej. Det kan väl alla liksom. Det är väl bara att köra ihop. Men det handlar ju om passion. Mm. Det handlar ju om vad man brinner för och vad man tycker är kul att göra liksom.
Och människor antar jag. Har du alltid varit så här social som du är?
Ja, och det var ju inte så lätt i skolan. Så man, jag satt liksom, jag åkte ut rätt mycket i skolan. Ja.
Väldigt social.
Lite för mycket åsikter. Som jag tyckte var insikter. Och sådär, så att ja. Alltid gillat och spexat och clownat. Och det är ju en form av uppmärksamhet som man liksom gärna vill ha då, antar jag. Och det kanske har för att jag var skilsmässobarn, jag vet inte. Mina föräldrar är jättefina båda två. Det var bara missförstånd, tänker jag.
Mm.
Om de inte var födda på 30-talet så hade de nog säkert rätt ut det där om de hade pratat lite med varandra. Och inte varit så fega liksom och prata känslor. Det skulle man inte göra då.
Nej, just det.
Det är sånt som man lär sig sen när man blir vuxen. Mm. Ja, sådär. Så,
men du och jag har ju någonting gemensamt.
Har vi?
Ja. Du har ju skådespelat.
Ja. Eller skådespelat, jag vet inte om går fram och tillbaka på en liksom, på lite sådär. Jag har ju varit statist.
Ja, statist var det.
Ja, så jag har inte skådespelat egentligen.
Men har du fått statister någonting ballt?
Ja, men alltså det här börjar ju då. Jag tyckte jag var lite okvinnlig. Alltså, så att jag tänkte att jag skulle koppla på någon sorts kvinnlig charm i det här liksom, paketet då. Att jag tänkte
Anette-paketet.
Så här, i det här Anette-paketet. Man måste liksom, ja, men man måste vara lite mjuk och man ska vara lite så här medgörlig och lite trevlig.
Jag får höra precis samma sak.
Ja, men det, man ska ju bara göra massa saker. Så tänkte jag, hur kan jag göra det här? Och så är liksom mitt liv är lite så här, ja, men då gör jag det här några år och så tycker jag att det är jättekul. Och så gör jag det här några år och så tycker jag att det är jättekul. Och sen så finns det en röd tråd i allting.
Mm.
Och då tänkte jag att jag skulle bli public speaker. För jag hade ju liksom, det här är ju då när vi flyttat efter att vi hade bott i USA ett tag.
Du får väl hold your horses lite. Okay. Så du avslutade gymnasiet och sen gick du på universitetet då? Eller
nej,
du
det gjorde jag inte. Utan jag gick på Bergs, RMI Bergs. Mm. Och så reste jag till projektledare där.
Mm.
Så jag måste ha varit den yngsta projektledaren de någonsin har tagit in. För jag var 19 när jag började.
Oj.
Och det är ju liksom en yrkesskola egentligen. Mm. Så du borde ju ha lite mer erfarenhet. Men jag, på något vis så kom jag in. Man hade ju intervju och man hade ju prover man gjorde och sådär.
De såg någonting i det och tog in det ändå.
Kanske. Ja.
Så då pluggade du. Och vad gjorde du sen?
Eller jag jobbade på byrå. Det började med att jag fick ett sommarjobb på... eller det var inte det första sommarjobbet. Men ett sommarjobb var på B&W Stormarknad ute i Täby. Och där satt jag i kassan. Och jag tyckte att det var helt okej att göra det. Och tjäna rätt bra pengar. Så jag jobbade bara på... Jag maxade. Jag jobbade bara... kvällar och lördag, söndag. Och alltid så mycket som möjligt på en söndag. För det var ju dubbelt betalt. Eller hur? Mm. Hur smart som helst. Det var ingen annan som ville jobba på söndagar. Jag bara, men det måste ni... Jag har inte förstått det här
riktigt. För mig var det tvärtom. Jag jobbade på McDonald's. Alla slåss om att få jobba på söndagar. För då var det ju typ 30 kronor på slagen.
Söndag och kvällar och lördag efter 12. Men då var det väl en sommarvecka... Nej, det var en tjej som skulle bli... Hon var nog gravledig, tror jag. Och då fick jag ju jobba på dekorationen där.
Mm-hmm.
Och då hade jag redan jobbat som... Eller praoat på vad heter det? Tempo på Östermalmstorg. Det som numera är Tempo. Hemköp.
Mm.
Ja. Så då var jag där på prao i 2 veckor som dekoratör. Och det tyckte jag var jättekul. Och jag har alltid haft lätt att texta och skriva och sådana grejer. Mm. Alltså med handstilsmässigt då. Mm. Så jag tog lite skrivskola grejer och lite så. Så jag passade väl in. Jag hade väl typ rätt, lite av rätt grejer. Och så blev det väldigt bra. Så då var jag på BHV Stormarknad i, och så blev jag intresserad av, alltså det här är ju så länge sedan, så när man säger saker så blir det så här som wow. Faksimil.
Tempo.
Det är liksom, eller hur? Ja, men liksom, om något tempo. Det blir så här jättebakdaterat då. Men då var det liksom första gången som jag såg när man kunde skicka över telefonen och få ut reklambladet på en sån här teleprinter som snurrar runt. Och man bara, helskotta, det här
är framtiden.
Det här är fan framtiden. Ja, och då, gjorde vi liksom, då textade vi skyltar och så målade vi de här grejerna. Och vi hade ju inte så mycket skyltfönster där.
Mm.
Och så tänkte jag, men det här kan jag ju fortsätta med, reklam är rätt kul.
Mm.
Och jag är inte nog bra på att rita och sådär, men jag kan ju få form liksom, på grejer. Och så höll jag på med det ett tag, och så tänkte jag, Bergs blir väl bra. Och det gick ju rätt fort, det här var ju liksom, Bergs blir det. Och så sökte jag, och så kom jag in, och sen så jobbade jag på byrå, och så var, jobbade jag i receptionen, och så började jag som originalare, och så jobbade jag liksom, och så tyckte jag, skulle jag då vara någon sorts projektassistent. Och det enda jag fick göra var att skriva rent på den här copytexterna som en kille som heter Thomas Andersson hade då. Där vi hette, det här heter AB Annonsbyrå, jag vet inte om. Och då hette det, Typonova var liksom de som satt ihop, och de satt ju texterna.
Mm.
Så de blev en renskriven grej. Ja, men alltså, jag har ju så dåligt tålamod. Så det blev ju bara fel hela tiden när jag skrev här. Så jag fick skriva om och skriva om och skriva om och vara urrutten på det här. Tills vi fick köpt en skrivmaskin som kunde hoppa tillbaka 273 tecken. Med så här Tippex. Det var ju fantastiskt. Det var en kanonkula som åkte tillbaka. Det var ju briljant. Det var ju ordbehandling då.
Mm.
Sen började jag på ett boksätteri. Och så jobbar jag då med han, vad heter han? Varför tappar jag honom nu då? Han som är företagsekonomi-pampen, Akelius.
Ah, okej, okay, Akelius.
Vi satte alla hans böcker, och då hade han kommit med en eller två böcker, så han var rätt spännande.
Precis i början, ja, han gjorde en massa spännande saker.
Så då jobbade jag på det tryckeriet ett tag, och sen flyttade ut skogen. För då kom jag på att, nej, men jag måste ju förverkliga mig själv liksom. Jag träffade ju min man när jag var 16.
Oj. Mm.
Så nu är jag ju inte 16 längre då. Utan nu är
17 och ett halvt.
20,
Okej, men så ni flyttade ut i skogen?
Ja, ut till Vallentuna. Det var okay. Inte mer än så.
Jag fick sådana into the wild
ja, men jag liksom så här. Jag svarade på någon fråga förut och sa, vad skulle du göra om du inte gjorde det du höll på med? Då skulle jag liksom, hålla på. Och då skulle jag vara stalltjej. Och så skulle jag baka. Så, eller, så. Men det håller ju bara i några minuter. Sen så, eller liksom så här lite då och då. Det är ju inte det jag vill göra. Eller det vill jag göra. Nej, jag är som gladast eller som nöjdast, stå bak eller då är jag ute i stan liksom, och håller på med hästar eller hundar eller någonting sånt då.
Mm. Men så du träffade din man när du var 16 och ni flyttade gemensamt till USA, va?
Ja, det är 93. Så jag träffade honom 80. Wow, det är ju helt länge. Det är helt länge sedan.
Och hur kommer det sig att ni flyttade till USA?
Jo, men det var lite för det här med när vi flyttade ut i skogen. Och det första sommarjobbet jag hade, då jobbade jag på, nu heter det Statens fastighetsverk, då heter det Byggnadsstyrelsen. Och då var det ett sommarjobb som jag fick via min syrra. Och då skulle jag sitta och skriva ut utbetalningstalonger på en sån här jättestor utbetalningsmaskin. Alltså, vi pratar hålkort nu. Så jag gjorde liksom, jag fick då det här fakturunderlaget och så tjunga in alla den här informationen i den här datorn, så spottade den ut hålkort och sen så kom det ut då utbetalningstalonger, som vi ser, utbetalningskort som vi ser idag liksom, alltså hur de här postgirolapparna ser ut då. Och då visste jag ju att, haha, det här, maskinen är ju det, och så händer det saker på andra änden, och det tyckte jag var, det var ju genialiskt. Mm. Det här kommer jag använda någon gång i mitt liv. Så när vi flyttade ut till Vallentuna så flyttade vi faktiskt till en karantänstation som ligger där som heter Manlöten. Och då arrenderade jag tillsammans med min svägerska. Och de hade ju massa hundar, och vi tog emot katter och hundar, för det var ju karantän då på den tiden mot alla länder runt om då. Och alltid när, som klart, och så är jag ute sista sekunden när man ska fylla i det här dokumentet för att man ska åka och hämta djuren, och då blir det liksom lite kaos varje gång, för att jag ska ju på den här skrivmaskinen då som bara har de här 273 tecken, och så är det fem kopior och det blir bara X på slutet liksom. Och då så hade vi en så här Commodore 60 eller vad den hette, som just stod det där, och bara Torbjörn gjorde, min man, och han gjorde såna här fyrverkerier på den där, skärmsläckarprogram, och jag bara, men lite coolare grejer än det där kan du väl göra. Fixa så att jag kan göra det här som jag gjorde på Byggnadsstyrelsen, skriver lite där och så puffar ut liksom.
Alla behöver en coach, helt klart.
Eller hur?
Bra idé.
Eller hur? Ja. Så då gjorde han det. Då hade han en kompis som gick på KTH. Så då gjorde de en Visual Basic-skript egentligen. Var det väl. Mm. Och så fyllde jag bara i en ruta. Och sen så var ju alla de andra koderna, det var ju djur. Det var ju inte klassat på något annat. Så då hoppar den på, var det typ 12 olika ställen som man skulle fylla i. De med något löjligt kryss eller vad det var. Eller någon sifferkombination. Så var det bara rulla upp de här dokumenten i den här fantastiska skrivan. Och skriva i det här lilla hörnet. Jag kunde göra hur mycket fel jag ville och så bara sprutta ut den där. Det var ju briljant. Mm. Så då fortsatte han att jobba det med någonting då som blev ett, som vi kan kalla för ett Word-dokument. Det var ju inte det, det var ju en obehandling och sen var det ett räknesystem. Så det var en jättetidig Word och det var en jättetidig Excel egentligen. Mm. Och vi kallade det ett door to PC. Så att det här var liksom en programvara som du laddade in och så när du kom dit så såg det ut. Men det är ju innan Windows det här liksom. Mm. Och så sålde vi det till Sundsvalls kommun och så sålde vi det till Täby kommun och så åkte vi till USA på det.
Vart i USA då?
Raleigh, North Carolina. Så östkusten. North Carolina. Ja. Mm. Så det är ju då 4 timmar med bil då, som vi säger, på highway då, upp till Washington om man ska ha. Så det är staten under Virginia då. Så Washington DC ligger ju mitten i Virginia.
Och varför North Carolina?
Jo, men för det var där Trio Informationssystem hade sitt lilla huvudkontor då. Så det var därför vi flyttade dit. Sen låg ju faktiskt Ericsson där då. De hade ju då 4 000 anställda. Mm. Då hade man CDMA och TDMA-utveckling där. Och som man sen la ner då. Mm. Men vi jobbade inte så mycket med Ericsson, utan man gjorde en bundling då med den här som sen blev Datafax då, som en hyllvara till växelsystem. Och så börsnoterar man Trio och sen så köpte Telligent upp Trio. Så vi har jobbat både med Trio och med Telligent här i Sverige. Så, och det, sen när vi skulle vara där i 6 månader, det här är liksom slutet på 93 som vi åker ut. Efter några månader så tänkte jag, fan, ska vi tillbaka till Sverige och skotta snö för? Det finns ju liksom ingen anledning. Och ungarna var jättesmå. De var ju, yngsta var ju 1,5 när vi åkte dit då, och den äldsta var 3. Så liksom när Joar då, den yngsta, när han började liksom att säga fulla svenska meningar, då bara, sorry, you have to say it in English. This is a cup, this is a fork. Liksom, så han bara, men han, de är ju bra människor nu. så vi valde att stanna kvar faktiskt, och så byggde vi hus, och så gick de i skolan, och då fanns det liksom ingen anledning att åka tillbaka egentligen, för vi hade ett rätt schysst liv.
Och hur länge var det kvar där?
17 år. Så vi flyttade tillbaka 2010.
Till Sverige?
Till Stockholm.
Är det då du började din investerarkarriär?
Nej.
Vad gjorde du då?
Alltså den har ju börjat redan då tidigare. Mm. Jag köpte ju liksom Hennes & Mauritz då, det är tidigt, mitten på 80. Och de behöll jag ju, så de har ju delat sig ju väldigt många gånger. Det var ju rätt intressant. Jag köpte svenska noterade papper köpte jag då. Mm. Bara för att jag liksom tänkte så, men det här måste man nog göra. Alltså, min mamma är ju då sjukvårdsbiträde och min pappa, han är liksom byggjobbare. Mm. Så det är ingen av dem som liksom har hållit på med någonting sånt här tidigare. Utan
men
så det,
hur kom du på det då? För då var det inte så lätt att köpa aktier heller. Nu alla går in på någon av de här internetmäklarna så köper man aktier. Men jag menar, då...
Nej, då fick man ju gå till banken. Så fick man säga så här, jag vill ha. Kan du köpa? Sen kunde jag ringa och säga hej, kan du köpa mer sådana? Nu köpte jag ju inte jättemycket aktier. Jag hade ju inte supermycket pengar. Men det gick rätt bra i karantänen. Så då tänkte jag så här, det är dumt att liksom inte sätta de här i någonting. Och det här är ju bra att bo och man börjar lära sig P-tal och lite sådana grejer. Och så fortsatte jag med det sen i USA. Och i USA var det ju helt sjukt. Det var en helt annan värld. Mm. Då skapade vi... Jag hade ju inga arbetstillstånd när vi kom dit, utan jag hade uppehållstillstånd. Så jag var ju medresande fru. Mm-hmm. Det är så här jättebra stämpel att sätta till mig. Jag var så arg så jag på att gå i taket. Jag bara, hur fan kan de kalla mig för Mrs. liksom? Eller Mr. Mrs. och så Torbjörn Nordvall. Liksom. Det är helt taskigt.
Ja, man har inte så riktigt sin egen identitet på samma sätt.
Nej. Nej, precis. Och eftersom att jag är sån enorm kontrollmänniska så ska jag ha koll på allting. Så jag betalar
alla räkningar. Vi bara nickar in som känner han.
Jag ska ha koll på allt. Liksom. Så då gör jag allting själv. Liksom. Och det är ju också en nackdel att göra det. Det är ju bra att omge sig med människor som hjälper ändå i så fall. Men, så då fortsatte jag liksom att köpa lite... För det första när vi kommer dit så är det ju liksom så här har ni lön, för vi åkte ju dit då på det här projektet då. Och här har du 401k-plan, det är ju pensionsplan. Här har vi liksom hur vi ska matcha, här har vi upplägget för collegefond, det här är en healthcare plan. Och man liksom bara, va? Vad är det här för någonting? Så tittar man liksom på när vi tycker i Sverige att vi har höga skatter. För Sverige är ett fantastiskt land och det har alltid varit ett oerhört fantastiskt land. Och det är ett fantastiskt land att liksom starta bolag i, men dessutom att driva bolag i och leva under den här perioden. För det har ju, blir ju ett fantastiskt skyddsnät, liksom, för vi blir omhändertagna. I USA, om du missar att betala hälsoförsäkringen då under en 12-månadersperiod och du betalar in den för sent 2 gånger, då åker du, då blir du urkickad ur försäkringen. Och det blir ju inte så bra om man liksom känner att man vill ha, vara försäkrad.
Ja, det är otroligt dyrt med sjukvårdsförsäkring.
Ja, men alltså det är sjukt dyrt. Och då tror ju liksom amerikaner, ja men ni betalar så mycket skatt där i Norden, era stäckare. De är ju bara losers. De fattar ju inte hur, hur dåligt de har det. För de får ju betala alla saker utöver. Plus att kvinnor får betala nästan, ja, det är nästan 100% mer i försäkring för att vi kan bli gravida. Så jag försökte försäkra Umeå, så här, jag kommer aldrig få några barn mer. Jag har mina 2 barn, jag är jättenöjd med dem. Nej, men du är fortfarande fertil. Om du ska ta bort den försäkringen då, då måste du liksom ta bort dina äggstockar då.
Oh, herregud.
Och då tänkte jag så här, lite drastiskt för att dra ner försäkringen. Så det är helt korkat. Så det är ett väldigt intressant land. Och jag tycker att man ska åka dit och tycka att det är fantastiskt, men det är väldigt svårt att leva där. Det är jättesvårt att leva där. Det är liksom, du är så otroligt utsatt om du inte då har jättemycket pengar själv, och liksom att du har ett skyddsnät och sådana saker. Så det är inte så konstigt att folk klamrar sig fast vid kyrkor, för det är ju liksom deras mormor och farmor, låtsas farmor, liksom, de är ju där, sociala skyddsnätverket.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Oj, nu hoppar jag runt.
Nej, jag bara, så din investerarkarriär började redan om att du köpte aktier i H&M.
Ja, precis. Och sen så, när vi kom, efter ett tag då, eftersom att jag inte fick jobba då, så startade vi, så finns ju Svea, är ju svenska kvinnor utomlands, svensktalande kvinnor utomlands. Du behöver inte vara svenskfödd.
Nej.
Det är ju liksom inte segregerat så, utan du behöver prata svenska för att du ska kunna vara i de här mötena, och du behöver vara liksom kvinna då, är det sagt. Och den heter ju Swedish Women Education Association. Och det är ju liksom ett nätverk som finns i hela världen. Det är ju 36 länder, jag tror det är över 8000 medlemmar. Och då var det i den här gruppen, så var det liksom, träffar man ju en massa andra svenskar, och det är ju så när du är borta. Du blir ju mer svensk ju längre bort hemifrån du är, och ju längre tid du är borta också. Och då sa vi så att, nej, men jag tycker att det är kul att trada lite, ska vi inte göra det? Ska vi inte gå ihop i en grupp? Så då gick vi ihop, då var vi 10 stycken som gick ihop i en grupp, och så la vi då $100 varje månad, och så tittade vi igenom då listerna, och vi hade en teori över att det var ett gammalt damgäng som heter Beardstown Ladies då, som hade gjort det här med stor framgång. Men deras filosofi var så här att, har vi tjänat 25% på en aktie, då säljer vi den. Är vi fortfarande kära i aktien, då köper vi den igen. Men vi sparar inte för att vi tror att den ska gå upp 50%, utan då tar vi säljavgiften och sen så tar vi då resten av uppsidan. Men vi ser alltid till att vi cashar tillbaka liksom, på insatsen.
Så exit först?
Lite så, faktiskt. Ja. Och då gjorde vi det bara i vanliga papper, liksom, som vi kunde. Och då lärde vi oss jättemycket, för det var en utbildningssyfte bakom det här, över att lära sig nya regler eller hur funkar det. Och då tradade vi med Merrill Lynch, och varje deal vi gjorde kostade oss $90. Liksom, så det var ju superdyrt.
Wow.
Och sen så kom ju då precis den vev, eller då, det här är då 97 och 98, och sen så 99 så kom ju E-Trade, så då kunde vi börja trada. Men då hade vi liksom tradat klart nästan där i slutet på 99, så vi säljer ut våran fond innan börskraschen, kanske precis.
Oj. Bra timing.
Wow. Ja, eller tur som en toki, I don't know. Det är, vi säger timing den här gången. Så har jag på. Sen började jag daytrada och gjorde det, och då inser jag att jag är speltokig.
Alltså,
oj.
Så då tänker
är det
jag
en bra kvalitet eller en dålig kvalitet?
Precis vad jag tänkte fråga.
I det här fallet så är det bra att veta om att man har en liten, att man har en tendens att bli manisk. Och det kanske jag redan hade, för jag sprang ju jättemycket maraton redan då, så att jag var man kan göra olika saker för att...
Hur är du om du är i Las Vegas?
Nej, men jag, vi har faktiskt varit där flera gånger med man, men jag spelar aldrig.
Nej.
Jag spelar absolut inte. Mm. Det finns inte på kartan. Ja, nej, jag tippar inte eller någonting sånt. Nej, nej, nej. Det är ingen idé. Jag tror att det blir, inte blir något bra.
Mm. Men daytrading, det var ditt gambling.
Det var jättekul. Och det höll jag på med ett år. Och sen började jag på universitetet och sen fick jag arbetsinstånd. Så då läste jag liksom på en sån här associate degree då, på ett community college. Bara för att jag skulle liksom få en behörighet där. Och sen började jag rekrytera. Så jag jobbade med rekrytering sen i 2 år.
Mm.
3 år.
Eller? Så då hade du arbetstillstånd nu i USA?
Ja, jag fick ju det. Slutet på 98 fick jag arbetstillstånd. Så jag var där från 90... Vi fallade våra pepper 93, alltså 4 år utan att få jobba. Och det enda jag ville göra var ju liksom att jobba eller få en sån här vettig vardag. Så då hittade jag på massa med saker. Då. Men barnen är ju små, så att jag är ju tacksam att få vara hemma då med barnen.
Mm.
Och de går ju i skolan sen. Och
så varför flyttade ni tillbaka till Sverige?
Men jag längtar ut, jag älskar ju Sverige. Mm. Det är ju ett fantastiskt land att leva. Titta ut genom fönstret. Det är ju helt briljant. Nej, men alltså det är bara ett jättefint land. Och jag vill ju, vi var ju inte så att vi behövde dra härifrån för att det var oroligheter. Eller att det var, även om det var en enorm finanskris, liksom 90, 91, 92, där var ju inget bra alls. Och det var väl lite så att alla innovationer som vi kom med var ju liksom så här, är det någon annan som har gjort det här? Nej, det är ju så himla fiffigt, det här är ju skitsmart, det är ju briljant liksom. För det var ju, motståndet var ju för det här som vi gjorde med Word-dokumenten och den här Door to PC. Det var ju liksom jätte... Många som tänkte, ja, det är väl bra att han kan göra det där. Men vad ska vi med det där till? Vi har ju skrivmaskiner.
Mm.
Det är ju liksom som man säger till alltså någon som gräver. Ja, men du bara tar en större spade. Ja, men grävskopa är ännu bättre. Liksom.
Mm.
Eller snabbare hästar istället för en bil.
Mm.
Det är ju liksom, hur, vad är innovation? Och det är ju alltid, är du för tidig i någonting så får du alltid liksom... Ja, men det är alltid svårt att bryta igenom med nytt tänk. Så det är, och vi sitter ju och investerar idag då i disruptiv liksom, teknik. Och då ska vi vara lite smarta och tänka så här, vad gör, vad behöver vi det här om 5 år? Eller behöver vi det här om 7 år? Hur ser människan ut? Eller beteendemönstret ut om 5 eller 7 år? Och då sitter vi kanske flera av oss i våran investeringskommitté och så tänker vi så här, ja, men det där kommer jag aldrig att ha. Alltså det kommer jag aldrig att använda. Det där finns inte på kartan, varför ska jag ha det där? Men det kanske inte tänkt att du ska använda det. Utan det kanske är tänkt att en annan generation ska använda det.
Så då, vilket år kom du tillbaka till Sverige då?
Vi började åka tillbaka 2009. Och vi flyttar hit med intentionerna, eller min intention att stanna är 2010. Vi säljer vårt bostadshus i USA 2012.
Och så din statistkarriär, var det sen när du flyttade igen tillbaks till USA?
Nej, det är ju då i den här vevan över. Det här är liksom tidigt 2000.
Mm, okay.
När jag tänker att jag ska vara lite så här smidigare. Och då gick jag faktiskt en modellkurs. Och det var jag och...
I USA då?
Ja, i USA. Så det var jag och bara massa... 10-åringar liksom, 10-12-åringar och massa preppiga mammor som ville att deras döttrar skulle, och så kom jag.
Jag kanske skulle ta en sån där kurs. Jag skulle behöva bli smidig, säger min fru.
Nej, men också, jag hade ju liksom, för att när jag började rekrytera, det här är då liksom 98 då, när jag började rekrytera, så är det jätteroligt i ett av de här första mötena, för då blev jag ju frilansare i en rekryteringsfirma. Och då blir det så här att kommer en indier till mig som säger så här, perhaps you should talk about, you should join Toastmasters, because Toastmasters has a really really good word for you, they can help you. Och han var skitvirrig liksom, och så tänkte jag så här, ja, men om han säger det, då kanske jag ska gå till Toastmasters. Så då gick jag faktiskt och på Toastmasters på det idéprogrammet höll jag på i över 10 år, och det blev ju liksom som en gemenskap egentligen, att man gick dit. man lärde sig att prata, man lärde sig att uttrycka sig med eller utan medel, och det är ju massa med olika grejer. Och det var ju bara liksom en lunchtimme en gång i veckan, och så fick man preppa lite, man blev lite stressad, man fick liksom jobba på det där, och sen så blev man ju mentor åt andra människor, och så blev det betydelsefullt att man kom tillbaka och visade så här gjorde Anette och nu gör hon det här.
Det är ju en fråga på det. Svenskarna, är vi sämre på att kommunicera än amerikaner? Jag tänker på Toastmasters och sånt. Det är ju ändå fantastiskt att komma någonstans och få lära sig allt det här. Har vi för lite ut det i skolorna, eller har svenskarna kommit ikapp det för länge sedan? Eller var står vi?
Nej, alltså vi är ju... Alltså vi tittar ju, du och jag tittar ju på jättemycket bolag, så vi vet ju vad svaret är. Alltså, vi säger så här, vi är ju väldigt fina i Sverige för att vi är liksom så vi är så fåordiga i presentationer, och vi är liksom noggranna med att inte bli utveckla oss och göra oss märkvärdiga eller som då...
Less is more.
Ja, lite så. Och det är ju det som är hela tvärtom-grejen, över att du ska ju, när du pratar med andra människor så vill du ju entusiasmera, och du vill ju motivera, och du vill ju vara hjälpsam, men inte göra dig för mer. Så svaret på frågan blir så här, gjorde vi public speaking eller liksom den här formen av liksom tal, att du måste förbereda dig för att tala inför. Vi gör ju presentationer i skolan, men oftast så är det någon som presenterar i en grupp, och den som är fegast, den behöver liksom inte säga något, för den kan stå där och klämma på pappret och vara nervös. Men här blir det liksom att du måste prata, du måste föra din egen talan, du måste berätta vad du tycker, och du får ju feedback hela tiden, och det är ju fina egentligen med Toastmasters. Det finns ju här i Stockholm, det finns ju i hela Sverige, att du kan liksom... Du får själv prata, och sen så får du själv vara med och värdera. Tycker du att det är det som den här personen sa? Och så handlar det om inte att kritisera, utan att ge positiv feedback i ett, liksom, eller feedback. Och då ska man göra det i en Oreo-cookie, kallas det för det. Och då är det liksom trevligt, bra, positiv, lite ändring i mitten, det är den här kaksmeten. Och sen så är det kakan på slutet, eller en ballerinakaka liksom. Och så är det alltså den grejen av, eller en smörgås eller vad man kallar det för liksom, bara för att man ska vara hjälpsam mot, för att de ska utvecklas snarare än någonting annat då.
Så när kom du in i det här med att investera i onoterade bolag som affärsängel?
Nej, men alltså det gjorde jag ju då, det har ju liksom, det har alltid varit med, eftersom att jag inte har vetat att det jag är en entreprenör, så har jag ju liksom investerat alltid i saker som jag har gjort, eller andra människor har jag hjälpt dem med att, ja, men om du köper det här så kan jag betala det där till dig, och så gör du det där och så blir det jättebra, och så säljer de där och så får jag mina pengar tillbaka. Så det har varit så här små lån liksom. Så lite funded by me, fast ändå inte. Fast funded by me då. Och sen så var det, fortsatte det väl egentligen då när Telligent gjorde någon så här, de hade någon emission av något slag, och vi kom med på den, och sen så kom Vincent Hughes, var på väg in till USA, och då visste någon, kände någon, så då sa man, ja men Anette, hon känner några, så du kan väl fråga dem om inte de vill gå in då med, jag tror det var $10,000 eller något sånt här. Och då var vi 8 pers som gick in tillsammans med 10 000 var, och så blev det liksom den plattformen till Vincent Hughes i Nordamerika. Och sådär. Och det var ju väldigt, den liksom, att bara vara i den miljön och bara tänka över att fasen, jag kan tjäna mer pengar på att någon annan har framgång. Vilken grej. Jag kan göra min grej, men samtidigt kan jag ha någonting annat som roterar på sidan om då. Sen är ju frågan då, att jag gjorde kanske inte alltid due diligence som jag skulle göra, eller jag gjorde liksom så. Men det är ju det man är som ängel. Man är ju liksom lite mer... Mycket hjärta och mycket liksom hopp och förtroende för att de här personerna verkligen ska lyckas då. Och sen så kanske, där är det kanske mer än på 10 som lyckas.
Och du är ju med i affärsängelsnätverk, men du är också med i något som heter Vinnova och Nordic Innovation House idag. För idag så delar du din tid mellan Palo Alto och Sverige.
Ja.
Så vad är det som du är med i för någonting där borta?
Nej, men alltså, det är ju egentligen så är det ju Wallenbergstiftelsen då som är de som har tillsammans med Vinnova tagit fram ett program som sträcker sig över 4 år. Mm. Och man har väl tidigare... Så Ann Livgård sitter ju där som liksom person ifrån Vinnova då, och har väl gjort det lite under radarn för att se då, vad kan vi göra med våra, vad händer med våra startup som åker härifrån liksom till Silicon Valley då, eller till USA, fast hon har ju varit då i Palo Alto på Stanford hela tiden. Och den anknytningen, eller knytningen ihop mellan Vinnova och Wallenberg har funnits under många år. Så och på Stanford då så har Wallenberg en hel flygel där man då har placerat då Vinnova för att göra sitt det här, vad kallar de det? Innovation in Excellence eller något sånt där, heter Science in Excellence tror jag det heter. Där man har då PhD-studenter som kommer och läser under en period då, på stipendium då ifrån Wallenberg. Då.
Och det här är ju fantastiskt, alltså bara säga att Stanford är ju en av de mest aktade universiteten i USA.
Ja, och utan, och det är ju liksom så här, jag tänkte så här med Stanford och Berkeley, det är väl same same lite så, men det är det ju inte, utan Stanford är ju verkligen centret för innovation och verkligen centret också för att dela innovation och kunskap och vilja få innovationerna vidare. Och jag tycker, och det här har jag sagt flera gånger, och sen som om de, jag har inte fått så mycket reaktioner på det till mig direkt då, som jag gärna tar emot då, är att jag tycker att det är fel det systemet vi har i Sverige, att vi inte låter universiteten äga del i patenten där man då betalar liksom, så att du betalar tillbaka royalties till universiteten som man gör då till exempel på alla universitet i USA. Det gör ju då att du får tillbaka ett otroligt innovations en innovationsmotor i form av kapital och intresse över att, och lite så här stämpel över att innovationen kommer ifrån, jag har mitt patent på Stanford eller jag har mitt patent på KTH skulle det här fallet vara, eller på Chalmers eller Lund eller Stockholms universitet. Jag menar, vad man än har det så skulle det ändå vara förankrat. Nu sitter det hos en professor eller hos en student någonstans, så att det blir osökbart i var det egentligen genuint kommer ifrån. Jag tycker ju, jag gillar att mäta grejer. Jag gillar statistik och jag gillar att mäta även om man inte ska...
Kontrollfreaket.
Eller hur?
Nej, men det ligger ju, alltså det finns en viktig poäng i det du säger. För att om vi tittar på många av de stora succéerna vi har haft från Sverige, så är det inte alltid så lätt att säga att de kom från universiteten. Nej. Utan snarare tvärtom. Vi har ju fantastisk ingenjörskonst och forskning och utveckling på universiteten. Men allt utav det kommer inte kommersiellt ut.
Nej.
Men det kommer ut andra saker som på något sätt ringar på vattnet. Men hur mäter man tillbaks? Vad hade Spotify, Klarna och andra för kopplingar tillbaks till universiteten? Ja. Vare sig Handelshögskolan eller någonting annat? Här har vi lite svårt att se det kanske alltid.
Ja, eller hur?
I tillägg till att det är fantastiska entreprenörer, ska jag säga.
Jo,
så
jo,
att det är
jo.
Inte bara det. Men för att ha maskinen igång så har man ett annat system i USA helt enkelt.
Ja, precis. Och jag var på någon sån här IP-redux liksom, med en jättestort telekombolag som hade bjudit in då flera, både universitet och andra tekniska bolag då, där de liksom visade sina kataloger. Och där var det 120 000 patent och det var bara 5 stycken olika alltså, platser då, som de hade de här. Och de sa så här, att vi har så mycket patent hos oss, så vi vill att ni går in och söker i våra kataloger för att bygga vidare på den här excellensen som vi redan har. Och Stanford var ju ett av de universiteten då som, och de, alltså de har tjänat hur mycket pengar som helst på de här. Men det gör ju innovatören också. Det gör ju entreprenören med. Så att det är liksom... Det tycker jag.
Patenträttigheter är ju nästan ett helt eget program. Vi har ju ett antal venture vi har tittat på där man publicerat så mycket på universiteten så man kan inte ens ta patent längre.
Nej.
Och inte legat intresse av universiteten heller. Så vi tappar nog en... Ja. Vi kan nog lära oss, det är vad du säger, vi kan lära oss en hel del där.
Ja, ja. Vi behöver ju inte allting som kommer från USA behöver man ju inte göra någonting med. Men man kan ju ha i alla fall och filtrera det igenom istället för då att kanske bara säga det här har vi redan diskuterat och vi har redan beslutat. För vi sitter ju också i en konsensusfälla i Sverige. Där vi liksom inte vågar riva upp saker som är beslutade. Och det kanske inte var så bra. Och så kan det sitta tjänstemän och bestämma ta ett beslut. För nu har vi jobbat med det här så himla länge. Så nu behöver vi faktiskt bestämma något. Och de är ju värsta, liksom, det är det värsta du kan vara med om egentligen.
Men vad är det du gör idag i Palo Alto? Vad är ditt uppdrag?
Jag har fått ett stipendium från Wallenbergstiftelsen. Och vi är då 8 personer som kommer att få de här. Jag och Donny Legonis på innovationen på KTH fick det samtidigt då i somras. Donny åkte först och jag kom då 4 månader senare då, för att vi sa att vi skulle överlappa de 8 personer som får det, så vi vill inte åka 2 fram och tillbaka utan att vi ville försöka lämna över så att det blir någon...
Jättebra.
Ja, och då är vi från olika discipliner, men det handlar om startup och det handlar om innovation och det handlar om liksom ekosystemet egentligen. Så min roll är ju för att jag är en affärsängel och för att jag har varit, jag tror också att det är för att jag har liksom bodde i USA under lång tid och att jag är väldigt, inte provocerande, för det tror jag inte att jag är. Jag upplever mig inte som provocerande, men ändå liksom verbal över vad jag tycker och tänker. Och tycker att vi är superdåliga på att behålla eller tanka information på de som kommer tillbaka. Och det spelar ingen roll var du kommer tillbaka ifrån. Det kan vara att du kommer tillbaka till universitetet där du har gått. Vi har inga riktigt fungerande alumniföreningar. Vi har ingen, vi tar inte hand om återvändande liksom, svenskar som har varit ute eller andra personer som kommer in i landet. Vi frågar, utan vi på ett tjänstemannasätt och ett väldigt diplomatiskt sätt så säger vi så här, har du 20 stycken olika, nu raljerar jag bara så ni vet, nu har ni 20 stycken såna här formulär ni kan fylla i, det här är liksom för att du ska få tågbiljetten, det här är för att du ska få maten den här månaden, det här är för att du ska få bostäder, det här är si och det här är så, och så ska du lära dig svenska istället för att fråga, vad kan du? Vad vill du göra? Vad har du för fantastiska egenskaper? Vad har liksom du livnärt dig på hela ditt liv? Vad är det du vill göra när du kommer hit så du kan hjälpa dig själv in i vårt samhälle snabbare? Och det, liksom, det var det som var min grej när jag skrev den här ansökan då. För jag såg det i somras, eller det var Lisa, Lisa på Baby Björnsson sa till mig så här, det här borde du söka liksom. Och hon kommer nog inte ihåg det själv när jag säger det till henne, som bara oh, mamma. Men i alla fall, och då var det det som jag tyckte, för jag tyckte att vi har ett hål i vårt system och vi jobbar inte över gränserna, utan det är likadant där. Almi är sin grej, Industrifonden är sin grej, liksom Connect är sin grej, alla de här institutionerna idag i Sverige gör sin grej, men vi kanske inte gör så mycket över broarna, och vi behöver vara lite mer mysiga med varann och liksom bjuda in till diskussioner.
Men inte det är en kulturell sak. Jag tänker att i USA är det ganska vanligt, man jobbar i ett stort företag, man startar upp någonting, man går i konkurs, man börjar som investerare, man går tillbaka och pluggar, plötsligt är man lärare på universitetet. Och sen, medan i Sverige har det inte mycket varit så att jag har fått ett jobb, nu är jag kvar här.
Ja, men vi har ju lite guldklocka-grej. Och ta ett jobb och få en lön har ju varit väldigt mycket. Vi är lite fegare. Vi är, i naturen så är vi ju inte då liksom jätte... vad heter det? Bedusa i hur vi gör och vad vi säger och vad vi tycker. Det är ju liksom... ja, det, man tror att det är få förunnat att vara så. Men du kan ju, vem som helst kan göra vad som helst. Det är ju, alltså, du kan ju flytta berg. Vi har ju alla brokiga bakgrunder. Det är bara frågan om hur man förvaltar den bakgrunden. Och det kan ju vara att man är liksom... Svenska är ju så fina tycker jag, för jag är ju svensk också då, men jag är också amerikan då. Då blir det så här att vi är så här trygghetsknarkare, vi åker omkring med cykelhjälmar och lysande västar och vi har reflexer på oss, och det är liksom fantastiskt över hur bra vi är på den delen. Och det är ju det som gör att vi har ett säkert samhälle. Vi har en bra funktion liksom, eller samhället fungerar på ett väldigt fint sätt då naturligtvis. Men, och sen så tycker jag vissa saker som vi då har till exempel gjort som från som har varit liksom statsstyrt, att vi har släppt på det, som skolorna till exempel som vi släppte väldigt snabbt, och liksom någonting som bilprovning, vad fan ska det, alltså, ja, men det är liksom en massa såna här saker som man inte behöver göra, privatisera, som vi ändå har privatiserat. Vi har ju så fint, för vi är bland ekonomi. Vi kan göra lite hipp som tipp.
Men du säger att vi är dåliga på att ta risker i Sverige.
Ja.
Är det den största kulturella skillnaden, skulle du säga, mellan USA? Och nu pratar vi investeringar och entreprenörskap.
Nu blir det en lång paus. Ja, jag vet inte om det... Jag tror att vi liksom är lite försiktiga. Jag tror inte att vi ser det som en risk, utan jag tror att vi ser det som att vi är försiktigare med pengarna. Vi gör säkrare kort. Alla är ju inte det. Alltså jag är jättehög risktagare. Och det var en av anledningarna varför jag gick med i STOAF. Bara för att jag kände att jag behöver ha kontroll på hur jag ska värdera mina bolag, så att jag inte fortsätter i det tempot som jag annars tror att jag skulle ha gjort. Liksom så här, okunskap gör ju man ju dumma grejer. Men då när jag träffade Lennart och Ted och Klaus och gänget, och så kände jag så här, gud, det här är ju fantastiskt. Här är det organiserat, jag kan lära mig saker. För jag är liksom så här... Jag vill lära mig nya grejer hela tiden. Mm. Och sen så kan det vara så att jag går tillbaka och så läser jag någon utbildning eller sånt, bara för att verifiera att kunskapen som jag har är korrekt. Mm. Jag kan ju ha lärt mig det själv och någon annan grej då. Men, jag vet inte, jag tycker att vi är dåliga risktagare egentligen. Generellt,
men som investerare, tittar vi på olika saker då i Sverige och USA? Eller tittar vi generellt på samma saker? Vad är din upplevelse där?
Men jag tror att om vi bara är ärliga med att vi alla vill tjäna pengar och bli fetrika, liksom, då tror jag att då har man liksom, då tittar man ju bara på bra projekt egentligen. Och sen vad det blir. Mm. Sen så vill jag ju, och det vill ju alla, jag har ju till och med gjort en undersökning i vår grupp också, om du hade samma förutsättningar i samma alltså samma förutsättningar med att tjäna pengar och vara löser och sådana saker. Mm. Och det ena projektet är mer behjärtansvärt än det andra. Mm. Då går man på det som är behjärtansvärt. Mm. För vi är ju inte, vi är inte robotar. Utan vi vill ju också samtidigt ha en relation med projektet som vi jobbar med. Eller vi vill se att det löser någonting. Vi investerar ju aldrig i någonting. Eller jag investerar inte i någonting som jag inte fattar. Förutom då de investeringarna som vi gör i vårt ängelnätverk då.
Har du ställt frågan då att om det är större chans att tjäna mer pengar på mindre behjärtansvärda projektet? Alltså mer pengar på det projektet som inte är lika etiskt korrekt, eller man ska säga.
Nej, men etiken har ingenting med det här att göra. Utan det är liksom mer över hur mycket pengar ska du tjäna. Mm. Jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt, det är därför
oavsett
jag gör
det.
Här. Nej, absolut inte. Jag har ju aldrig köpt någonting i tobaksbolaget till exempel. Och då rökte jag när jag var tonåring, men jag tycker inte det är bra.
Du röker inte längre?
Nej, precis. Nej, men liksom så här, det är vissa, vapen skulle jag aldrig gå in i. Det finns inte på kartan, för jag tycker det är bara genuint fel. Mm. Jag mår nästan så här, det är nästan så jag inte vill gå in på XXL för att de har massa såna här jaktgrejer och jag tycker det är liksom inte rätt heller. Fast vi har ju alltid gjort det. Mm. Men nu äter jag ju inte kött.
Nej, inte jag heller.
Man ska krama hundar och kossorna.
Så om man nu sitter i Sverige och vill investera i ett bolag i USA, eller tvärtom, hur går det till rent praktiskt? För du är ju den här bron emellan nu.
Ja, alltså det är ju lite klurigt att flytta pengarna över gränserna. Det är ju inte helt lätt. Det är ju därför man sätter upp oftast en fond. Mm. Antingen här i Sverige som investerar i amerikanska bolag eller att du sätter upp en fond i USA då för att du ska investera då i amerikanska bolag. Mm. Så det är ju lite... Alltså det är inte helt lätt. Nu har jag ju gjort de här investeringarna. Det blir ju liksom... Det beror på hur duktig jag är på att skatteplanera. Alltså det är ju liksom, handlar ju då om när du börjar tjäna mycket pengar som du tänker så här, jag rör inte, de pengarna får ligga där och de här pengarna ligger där. Och då är vi på en helt annan nivå liksom. Nu har ju vi pensionssparat och vi har gjort massor med saker i USA, så att det är ju liksom sånt som vi inte rör. Mm. Det finns ingen anledning att göra det. Så jag håller
men,
isär
men om, helt enkelt. Om du är ett bolag i Sverige och tänker, men jag ska hitta amerikanska investerare. Kan man hitta investerare i USA som investerar ett svenskt bolag då, eller måste flytta bolaget till USA? Har du tittat på det?
Ja, alltså för att du ska vara framgångsrik. Jag tror inte jag svarade heller på frågan förut, det här med att jag är i USA egentligen för att kartlägga tidigt stadieinvesteringar, änglar, inkubatorer, för att fatta ekosystemet, hur vi ska passa in med våra svenska bolag. Mm. Men kanske också över hur vi behöver förbereda våra svenska bolag och investerare innan vi går in i USA. Mm. Vad betyder det? Vad är det som händer? Och då fortsätter vi på den frågan då. Och då blir det så här att ska du... Min uppfattning är, och det kanske är andra som har andra uppfattningar, men min uppfattning nu är att du behöver starta bolaget i USA. Ska du åt pengar i Silicon Valley så behöver du ha ett Silicon Valley-bolag. Du kan ju starta i Delaware eller vad som helst. Mm. Det är ju liksom, men du måste vara extremt noggrann med vem som är den firman du vill komma åt som ska investera, och du måste starta relationen väldigt tidigt. Du kan inte bara gå dit och säga så här, tja, I have arrived, nu ska jag ha lite pengar. Men, för jag har världens bästa bolag. För det är lite så i Sverige vi gör. Vi tittar ju bara, tittar, det är ju skitsmart, säger vi.
Men hur gör man med bolaget man hade i Sverige då först? Säg att du har startat det redan och sen så nu ska du åka till USA och hitta investerare. Startar du ett nytt bolag då i USA eller, och skrotar du det svenska bolaget? Eller?
Man kan ju inte skrota det svenska bolaget, för du har ju ändå en verksamhet. Ja. Så det blir ett dotterbolag då som du får starta i USA.
Så nu inte bara flytta över hur som helst heller.
Nej. Men sen så godtar man inte riktigt att man inte har grundarna med sig.
Och man godtar, grundarna måste flytta med?
De bör 100% flytta med. Och sen så kan det vara andra som säger annat. Men det här är liksom hur jag uppfattar det då. Men att de bör flytta med, och man behöver ha på sig ungefär ett och ett halvt, två år för att man ska hitta den, för att du ska kunna etablera kontakten, du ska börja med kunder, du ska liksom fortsätta med det jobbet du har gjort i Sverige eller i Europa tidigare, och nu ska du etablera då liksom bolaget där så att det ser ut som ett amerikanskt bolag. Så du behöver ta in amerikanska säljare helst. VD kanske som har gjort det här tidigare är bra. Som har liksom hjälp med det. Du behöver ha HR, du behöver ha liksom
CFO. Det låter väldigt dyrt. Hur stort måste bolaget vara då innan man kommer dit?
Ja, men alltså egentligen så säger man så här, du behöver inte åka dit om du inte har en omsättning på typ så här
minst 15 miljoner dollar. Och då är det nästan på lågsidan för att du ska göra en framgångsrik exit inom en viss tid. Sen beror det på vad du har för perspektiv. Och det finns säkert flera som har lyckats på mycket kortare tid och alltså mycket lägre pengar och så. Men det kanske, om du är lite kaxig och du får lite bra affärer i Sverige, så borde du kunna använda den kunskapen. Sen, och liksom då göra exakt likadant som du har gjort här, ska du flytta över då på, i USA. Nu är vi lite spretiga, upplever jag det, i Sverige, och jag vet inte om det är så i Norden, men jag antar det, för vi har så en liten marknad. Så när vi etablerar oss i liksom då går vi lite brett. Vi skjuter lite hagel så här istället för en kanon. Så då kör vi allting som napp i de här olika vertikalerna, och det blir ju jättestökigt att hålla reda på. Jobbar du med programutveckling eller vad det är för, vad det är för produkter som du då ska liksom specificera eller specialisera för de här vertikalerna, då blir det mycket jobb för lite resultat om du inte är specifik i en vertikal. Och tittar man på de flesta, eller de bolagen som jag tittar på nu i alla fall i USA, så har de varit extremt smala men borrat hur djupt som helst i det hålet där de står. Vi har ju lite svårt att skotta, för vi är lite mer, vi har ju inte så mycket marknad att titta på då.
Sverige är ju mycket mindre.
Eller hur?
Hur lång tid tar det? Om det här är ju då en helt annan parallell, men man brukar säga att när man flyttar till Los Angeles och vill skådespela, så tar det ungefär 5 år för att lära dig hitta, fatta hur det funkar och vara en del av industrin då. Hur lång tid tar det om man bolag ska flytta över till Silicon Valley och fatta hur det funkar och ha
alltså
koll?
Bolaget måste ju börja förbereda sig i Sverige och ha en femårsplan. Alltså den femårsplanen behöver man nog vara väldigt trogen till också, så att man kan, du måste ha med dig ägarna, du måste ha med dig ledningen, du måste ha mer liksom personer som är inblandade, och du måste också se framåt, vad är det för folk jag behöver ta in för att du ska kunna orka med det här. Och är du förstagångsentreprenör så behöver du rätt mycket stöd utanifrån då, för du behöver kontakter, du behöver relationer, du behöver också ha väldigt mycket bra bollplank i den här resan och folk som pushar dig. Så vi kanske tittar lite lågt på styrelsearbete, och så vi kanske inte tar det med riktiga allvaret i början på ett bolag, utan man har morsan med och man har någon syrran och så någon svåger eller någonting som sitter i styrelsen. Det är ju inte det smartaste valet. Så vill du ha investeringar av de bästa på marknaden, så måste du ta med de bästa på marknaden. Då kan du inte gå liksom... Du måste vara noggrann med vem du väljer. Sen när du kommer till USA måste du vara noggrann med vilken advokatfirma du har. Du måste vara noggrann med vilka försäkringar du har. Du måste vara noggrann med policies. Alltså hur hela bolaget och kulturen. Här kan man,
jag tänker på det arbete som ni gör då med då Wallenbergstiftelsen och Vinnova. Men ni har man något ställe man kan kontakta er på? Har ni någon plattform om man kommer som entreprenör? Kan man kontakta er och lära sig mer om det här?
Ja, absolut. Nordic Innovation House ligger i downtown Palo Alto. Ligger på Ramona Street heter, och det är ju liksom korsningen till University Avenue. Det är, alla vet vad University Avenue ligger i Palo Alto, så det är inte så svårt att hitta. Men och Palo Alto är pluttlitet egentligen i city då. Så man kan ta tåget ner om man är i San Francisco, och så kan man komma ner och bara liksom på ett vanligt drop-in-besök. Men vill man då prata lite och ha lite mer kött på benen, så borde man då mejla någon av oss då. Då kan man mejla till sweden@nordicinnovationhouse.com och då är det någon av oss fellows då som plockar upp det där. Och så, vi gör ju inte introduktion till Elon Musk till exempel, då får vi jättemycket förfrågningar, för vi har jättesvårt att komma in också med vanlig tour liksom på, eller som man tror är en vanlig tour på Google, för de finns inte. Så, utan det här är mer över att om du kommer som en tech-turist, så kom och besök, kolla vad det betyder, skaka hand, kika in hur det ser ut. Det är ett coworking space, så där kan du sitta om du vill för $120 i månaden.
Du sa ju tech-turist, det har vi inte riktigt i Sverige. Jag har bara lust att berätta vad det är för någonting.
Ja, men en tech-turist är ju då när svenskarna åker till Silicon Valley, eller fransmännen, eller israelerna, eller vem som helst som åker liksom för att kolla vad, bara gå förbi och ta själv sen liksom utanför Facebook eller Twitter, eller liksom ta på Mozilla, Foxen där liksom. Ja, men så. Så att då åker man ju till Silicon Valley, eller man åker till San Francisco, så besöker man lite bolag, eller man går och knackar på.
En annan fråga, om man nu kommer som tech-turist då, vad brukar vara, du har antagligen träffat ett antal här nu på vägen, vad brukar vara deras liksom insikt när de kommer tillbaka? Vad är det för någonting de brukar slås utav som de inte trodde innan de åkte dit?
Tempot.
tempot? Berätta.
Att det går så fruktansvärt mycket snabbare där.
Det gör det.
Ja, men så fruktansvärt. Alltså, du kan inte komma och gå hem klockan 4 för att du ska hämta ungarna på dagis. Det funkar inte så. Man jobbar extremt hårt, jättemycket. Det är snabba puckar. Det är inte så långt. Liksom mellan att komma in på ett som vi då skulle bli nästan lite så här fartblinda möte med, till exempel att komma då till Apple eller till Google eller till någon av de större, eller Intel eller vem man nu vill besöka liksom. Du kan få de mötena om du har riktigt bra grejer och du är förberedd, men man måste vara superflexibel och man måste vara välplanerad när man åker dit, över vad är målet, varför gör vi det här, vad är det du är ute efter. Och sen har jag varnat tidigare över att ta inte alla möten med investerare när du kommer dit. För att även om de är intresserade av produkten, eller de är intresserade av att höra vad det är för produkt, så gör man det också för att verifiera vad marknaden är. Så, och det kan man tänka på, alla investerarna i hela världen gör det. Att man tar mer möten än vad man behöver för att man kanske är intresserad av en speciell vertikal. Eller
man behöver förstå bättre, höra.
Ja, eller, du snackar bitcoin, hon snackar bitcoin, han snackar bitcoin. Vi kanske ska veta lite mer om bitcoin. Och så bjuder man in alla de som man känner som jobbar med bitcoin för att man ska få informationen då direkt ifrån liksom ulven. Just mun, det. Eller vad det heter.
Är det också större investeringar då i Silicon Valley?
Ja, men gud. Det är liksom så här dollartecken och nolla. Så att om vi får 100, om vi får en miljon här, då får man liksom 10 miljoner där, dollar. Alltså det är så här korkat. Eller så blir det 1 miljon dollar. Det är liksom, det är, om man tittar på värdering på ett helt annat sätt. Nu det här sista året så har man ju ändrat sig jättemycket mot att man förut egentligen var mer ute och se hur många användare man hade, eller hur mycket man hade folk som kom tillbaka, eller vad det kostade att liksom ta in folk. Nu tittar man bara på vad man kan tjäna för pengar på det här folket som är inne. Så att om man inte kan sina metrics på sina fem fingrar, alltså vad det kostar att ta in en ny användare, vad kostar att konvertera den, vad kostar det liksom att de kommer in, hur många är det som besöker dem varje timme nästan, och nästan har det här som en app på telefon där du kan säga jag vet precis vad som har hänt sedan igår klockan 3 liksom.
Det här är ju värt en kopp kaffe med Anette om du träffar på henne någon gång, för att det här svänger ju också väldigt mycket. Ett tag var det bara pengar, sen var det bara metrics. Twitter till exempel gick väldigt, väldigt långt innan de överhuvudtaget tjänade pengar. Nu är vi tillbaka igen efter det som har varit, speciellt på tech-sidan, alltså digitaliseringssidan. Kanske inte ännu på medtech-sidan. Och det här är nyanser. Ja. Så att, det här behöver man ju sitta ner med en kopp kaffe. Och,
eller hur?
Då frågar man ju då förstås vad Nettis favoritkaffe är.
Eller hur? Ja, visst, det är hemligt än så länge. Jag vågar inte säga det. Då kanske, eller jag kanske kan säga det. Det är ingen som vågar höra oss i alla fall.
Men är det optimala att vara i Silicon Valley som företag? Eller har vi det ganska bra i Sverige?
Jag tycker att det är beroende på vad du har för typ av produkt. Det beror på vilken tagare du är ute efter, eller vem det är som du tror ska köpa ditt bolag eller investera i ditt bolag, var de sitter i världen. Det finns ingenting som säger, du får ju tänka, du måste ju vara, alltså, så här, om du vill bli fetrik på din innovation eller på det du har, då ska du verkligen vara strategisk i vem som är tagaren. Titta på tagarens kunder och ta alla kunderna som de inte har. Annars, det finns ju ingen anledning att söka efter samma kunder som de har. Vad ska de köpa dig för då?
Det är ju skillnaden att titta på marknaden först och sen uppfinna eller kolla med innovationer. Eller kolla med innovationer först. Tittar man på virtual reality så vet man att ganska mycket är fast just nu. Men man har fortfarande då stora servrar som ska göra det här. Så att det är nästa steg, det är inte glasögonen, utan det är, och det går att liksom gå baklänges så här leda sig till.
Och liksom det, alltså hela diskussionen är att du måste förstå varför du samlar på dig all den här datan och vad du ska göra med den datan som du kreerar genom din applikation, eller alltså hur du ska göra utläsningar av det här. För det är det som blir, det är det som är contentet med uppsamlingen egentligen. Så vad man än
content har ju svängt tillbaka nu. Nu är det content som är väldigt viktigt. En annan fråga, den andra sidan utav det, om jag nu är svensk investerare och jag har börjat investera lite grann i onoterat, så tänker jag så här, men jag vill ju investera i amerikanska bolag, liksom. Amerikanska onoterade bolag. Kommer man överhuvudtaget in i den typen av investeringar? Hur gör man för att liksom få investera i ett amerikanskt onoterat bolag? Får jag det ens?
Alltså, du måste ju se till då att de har den här licensen, och det är massa olika saker. Du kan investera i fond i fondlösningar och sådana saker. Du kan gå direkt in som privatperson i ett bolag och investera direkt.
Finns det några krav på det då? Måste
jag har
en
inte,
accredited...
det kan inte jag nu. Okay. Men det kan jag berätta i en annan.
Ja. Men hur går man till då? Du säger att jag behöver ändå ta reda på kraven här. Men hur går jag tillväga om jag vill hitta ett bolag? Nu råkar jag känna dig. Du är Paolo Alto, Silicon Valley. Mm. Jag ringer upp dig. Annette, hur hittar jag några amerikanska bolag att investera i? Ja. Vad säger du då?
Ja, det beror på hur stor investering du har tänkt att
jättelite. Jag har inga pengar alls nästan.
Nej, då blir det svårt.
Men jag vill tjäna mycket
finns
pengar.
Men det finns ju ängelnätverk där, precis som det gör överallt i hela världen. Det.
De här Band of Angels och Silicon Vikings Angels.
Nej, Silicon Viking Angels. Nej, Silicon Valley Angels, förlåt.
Silicon Valley
Angels.
Och
sen har du ju nätverk som Kiretsu, och det finns ju flera olika grupper som just du kan investera i. Ja. Men det är minimiposter där, som är överallt annars. Och sen är frågan då, hur ser du själv ut som investerare? Vad vill du investera i för typ av bolag då?
Och vad bra, det redde in på nästa fråga som är till dig.
Okay, ja.
Eftersom du är ju och doppar tårna i alla olika pölar överallt. Vilka typer av bolag tycker du eller tror du är liksom i framtiden? Vad ska man investera i nu?
Ja, alltså jag sa det förut vid ett tillfälle. Så sa jag så här, man får nog sätta på sig tänkarhatten och tänka lite längre fram. Mm. Jag känner spontant så här, jag skulle inte gå in i en app som levererar saker till mig, alltså mat eller snus eller öl eller någonting sånt. Mm. Men vad gör du med informationen då när du tittar på beteendet?
Mm.
Hur kommer vi som människor bete oss om 5, 7, 10 år? Vad är det för saker vi kommer att lösa då? Vi pratade ju om det sist på vårat möte, Ted och jag, om det här om läkemedel som vi inte ska investera i då. Men liksom tanken över varför ska vi inte gå in och hitta lösningar för sånt som vi vet kommer att försvinna eller ta slut. Liksom. Vad ska vi göra då för någonting? Mm. Jag hoppas att storstäder i hela världen slutar att ha privata bilar eller ta in privata bilar in i städerna, utan allting blir självkörande bilar, och så får man liksom lösa det i något taxisystem om man nu behöver ha bilar överhuvudtaget. Och där kan man ju göra jättemycket saker, och Uber gör ju och vad heter det, Lyft och alla de här olika bil liksom transportgrejerna då, eller car sharing eller vad det är för någonting. De har ju börjat att nalla på att du behöver inte äga en bil för att du kan nyttja en, och det tror jag att man ska tänka på. Behöver vi äga där vi bor? Behöver vi äga kläderna? Behöver vi äga liksom kök? Vad behöver vi göra för att vi ska klara av att leva vidare? Eller ska vi lämna det åt dem som bor på landet där de kan laga mat eller hitta mat? Förstår du? Liksom. Mm. Det är lite så. Så det är ju lite futuristiskt, men jag tror att man ska vara lite futuristisk i tänket, för att det kommer att bli så. Så vi måste ju bara se till då att vi har de disruptiva lösningarna.
Våga fråga, vad tror du kommer efter delningsekonomin då? För det har vi redan påbörjat.
Ja, men vi har liksom börjat på det så tidigt.
Mm.
Men jag tror att allting kommer att bli... alltså jag tror att vi kommer att bli mycket mer hembundna, eller husbundna, eller platsbundna. Mm. För vi kommer att få all information genom virtual reality.
Det är ganska intressant att delningsekonomin inte ska äga någonting själv. Vi äger inte vår bil. Vi kanske, som du sa, inne på det här att vi hyr kläderna.
Ja.
Men vi äger vår bostad.
Nej, men jag tror inte det heller. Jag tror att vi gör det Airbnb. Alltså jag tror att vi kommer att i storstäder, för att vi ska få plats med alla människor som vill bo i stan, eller behöver vara i städer, säger vi, för att de ska kunna utföra olika arbeten, så tror jag att man blir förflyttad till liksom, jobbar du på det här bolaget då är du här, jobbar du på det här bolaget då är du där, och sen så flyttar du runt omkring. Du är ena, de här veckorna ska du vara i Barcelona, nästa vecka ska du vara i liksom.
Så som man delade kontorsplatser innan får man dela bostad istället. Ja. Så att så du sov där igår, nu är det min bostad ett dygn.
Ja.
Mm. Varför inte?
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja. Nej, men jag vill inte tro på ägarna, att vi är hoarders, att vi samlar saker, och att vi tror att vi tycker att minnen är grejer. Att vi liksom är snarare någonting annat. Det är ju liksom... Det är ju det, jag vet inte hur det ska funka. Men jag kan tänka så här ibland. Jag har inte så mycket grejer nu. Nu åker jag fram och tillbaka med min lilla koffert. Jag har en sån här handbagage. För jag tänker jag behöver inte så mycket till platsen när jag kommer. För jag kan ju bara tvätta samma grejer. För man ska ju se proffs ut på dagen och oproffs på kvällen. Liksom. Så det är ju bara...
Annie, att du ser alltid proffs.
Eller hur?
Ja. Och då kommer ju sista frågan. Ja. Jag som har sett serien Silicon Valley.
Ja.
Är det som serien?
Jo. Alltså, det är ju baserat på karaktärer. Mm. Och karaktärerna finns ju i verkligheten. Mm. Det går ju inte att sticka under stolen. Sen att det är lite så här påeldat i vissa situationer och kanske undertonat i andra. För om man liksom tittar på vad TechCrunch betyder till exempel, eller vad de här jättestora inkubatorerna betyder, så är det både kärlek och liksom med förakt till att det har blivit på det här viset. Och det är ju vi som tillåter oss att gå till världsledare. Nu gör jag situationstecken. Liksom, så här. Och då blir det så här, är det diktator? Vem är det som är diktator nu inom innovation? Eller vem är det som är diktator nu inom liksom, investeringar? Eller så? Vem är det man följer då?
Så vad Idol gjorde mot musiken?
Ja.
Det gör vi nu?
Ja, ja. Inom innovation liksom, så gör vi det. Med inkubatorer då och med investeringar då. För det är ju lite överallt. Det är det, vi fattar ju inte det.
Mm.
Först det liksom är där. Mm. Och då är det de som har vågat mest och riskat mest. För man får inte glömma heller att alla som investerar eller alla som jobbar med innovation eller entreprenör, vi riskar ju fruktansvärt mycket. Familjen, pengar. Alltså jag träffade en kompis nu, de skulle sälja deras bostad bara för att han, maken då som är entreprenör, behöver lite pengar. Mm. Jag bara, har du tänkt igenom det här ordentligt nu liksom? Över att, och då blir det så här, jo men ja, det funkar liksom, det är inga problem. Vi har det här och det här. Ja men jag vill bara... För jag har ju själv varit där när man har liksom sålt av det mesta. Suttit med någon rostig gammal bil som aldrig startar. Bara för att man behövde få loss kontanter. Liksom.
Mm.
Så, men man lär sig av allting. Jag tycker att det är fantastiskt.
Fantastiska slutord.
Ja, jättebra. Tack snälla Annette för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Jättekul
att
ha det här.
Fick komma.
Så om man kanske vill komma i kontakt med dig om någon anledning, bjuda dig på lunch och höra vad du har att säga eller så.
Ja.
Kan man få tag på dig någonstans?
Jag har ju bara 365 luncher om året. Så att,
Det får vara en väldigt bra lunch.
Nej men alltså alla kan ju mejla, det är ju bara att mejla. Mm. Dels kan du mejla till mig direkt och då är det annette.nordvall@stoaf.se. Eller så kan man mejla till info@stoaf.se. Jag gör ju alla mina investeringar idag via Stockholms affärsänglar. Med det sagt så har jag gjort andra investeringar också, men då ska det passa i min portfölj. För det är ju liksom så, jag jobbar ju med en privat portfölj också. Då, så att, men det är väl bara att höra av sig. Och man kan alltid linka ihop sig med mig på LinkedIn. Och så. Ibland tar det lite tid, men om man är riktigt intresserad så räcker det inte med ett mejl. Utan då får man nog mejla tyvärr en eller två gånger så att jag liksom säger så här, ja men nu, just det. För att det är inte alltid det passar i tiden. Dels också för att jag reser rätt mycket nu fram och tillbaka. Men alltså, Ängelgruppen som jag är med i är ju 50 stycken fantastiska affärsänglar också. Så att, men jag hjälper så gott jag kan. Jag gillar ju unga företagare. Mm. Allting är ju fantastiskt.
Ja, vad bra. Tack snälla Annette.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.